Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag sitter nämligen här med Kajsa och Maria, författarna till boken Vad alla föräldrar borde veta. Hej på er och välkommen till oss.
Hej, tack för att vi får vara med.
Ja, så kul. Jag skulle vilja börja och tacka er för en väldigt, väldigt fin bok. Alltså så insiktsfull, lättläst, översiktlig i all sin enkelhet. Det känns som det svåraste i den här världen, i föräldraskapsvärlden, det är ju att sammanfatta kärnan i det. Och det tycker jag att ni har lyckats väldigt, väldigt bra med. Så tack för den vill jag börja med att säga så jag inte glömmer bort.
Åh, vad roligt det här är. Tack snälla.
Men Kajsa, vill du berätta lite grann hur den här idén till boken kom till, kanske?
Ja, alltså vi har ju arbetat med att utveckla föräldraträffar, jag och Maria. Vi var kollegor tidigare och då hade vi som uppdrag att ta fram ett föräldrastöd som skulle passa för alla egentligen. Helt oavsett om man upplever att man har det struligt eller inte. Så när vi testade det stödet så var det många föräldrar som efter avslutade träffar sa att men hörni, det här borde ju alla föräldrar få veta. Och då har den där tanken legat och grott nu i nästan 10 år innan vi faktiskt kom oss för och hittade ett sätt att få ut det här till fler.
Men det vi har framförallt utgått ifrån är ju vad man i forskning har sett fungerar för många. Så det har varit vår utgångspunkt när vi presenterar de här olika delarna i den psykologiska tallriksmodellen. Och där har vi framförallt tittat på vad är bra för barnet. Alltså vad är det bra för barn att föräldrar gör? Hur kan man stärka barns positiva utveckling och alltså göra barns mer motståndskraftiga mot alla de påfrestningar som de kanske kommer att vara med om i sina liv. Så vad kan föräldrar göra för att rusta sina barn för livet? Här och nu och även liksom i framtiden. Och jag ska också bara nämna det att de här föräldraträffarna som du pratade om, Kajsa, de heter ABC föräldraträffar. Och det är också, de finns ju över hela Sverige faktiskt. Så de är också ett bra tips.
Men det var ju också så att vi träffade alla föräldrar så var det så himla tydligt att vi bombarderas ju av olika budskap. I hur vi ska vara i föräldrarollen. Och ofta på sådär detaljnivå. Vad säger man i den här situationen? Eller hur ska man göra nu? Och det är lätt att känna sig som en dålig förälder. När man får all den här informationen. Och kanske inte heller riktigt vet vilken information man kan lita på. Ofta är det ju mycket tyckande. Och föräldraskap är ju känsligt. Det man gör ju så gott man kan. Liksom. Det är utgångspunkten. Mm. Så att det här märkte vi också. Och det upplevde vi ju själva. Jag var precis nybliven förälder när vi utvecklade de här föräldraträffarna. Att, hur sjutton ska jag veta vem jag ska vända mig till? Och studier idag visar att föräldrar vänder sig i större utsträckning till internet än till liksom, familj och vänner. Och där vet vi ju att det är ett enormt flöde. Så jag tror att det var också en upprinnelse till boken. Alltså att faktiskt få hjälpa till och för egen del göra det här sållandet i den enorma liksom, informationsflödet som finns. Och det vi liksom hoppas med boken och liksom, det vi landade i, det är ju att försöka att renodla mer. Alltså inte så mycket detaljer i föräldraskapet utan så här basics. Vad vet man? Vad har man sett i forskningen?
Och jag håller verkligen med om det, för det här är kanske den boken som jag önskar att jag hade skrivit. Jag startade ju Life with Kids för 5 år sedan Just med anledning, samma anledning som ni pratade om här nu. På den tiden så var det ju, absolut, det fanns mycket information, men på den tiden så var det så otroligt mycket tyckande och tänkande kring allting. Alltså så här, ja men det här har jag provat och det gick ju bra för mig, och ja men det här testade vi då och det funkade ju, alltså bara så här personbaserat tyckande helt enkelt, och oombedda råd och mycket pekpinnar på ett helt annat sätt än vad det var, än vad det är idag egentligen. Min idé var ju från början med Life with Kids faktiskt, att just få ut mer. Det fanns ju jättemycket forskning, jättemycket bra kunskap, vetenskap om det här. Folk har ju liksom kikat på det här under jättelång tid, och min idé var ju att försöka få ut det här på ett mer lättillgängligt sätt till föräldrarna. Så vi startade ju då ett nyhetsbrev till att börja med, som man fick prenumerera på under graviditet och också sen under första året med barn. Just som där man fick dagligen små tips då, utifrån den dagen, hur gammalt barnet var eller hur långt i graviditeten man hade gått, bara för att få så här små korta liksom nuggets eller bites liksom, så där. Man behöver inte läsa den här tjocka boken. Och det andra liksom perspektivet som vi hade då var ju också att försöka väva in, vi kunde också se då att den som tog till sig all den här kunskapen, som satt och googlade, det var ju mamman och pappan inte lika mycket, och därför så gjorde vi också så att det här man prenumererade på då, det skulle båda föräldrarna ta del av, så då kunde man också vara trygg i att båda föräldrarna har samma kunskap, att vi ville lägga den plattan, så att man inte kunde skylla på, ja men det där har ju du lärt dig, det har inte jag någon aning om, utan märker ni någonting kring det, alltså, eller hur ser ni på skillnaden på hur mycket information man tar del sig?
Ja, det är ju så att i till exempel i föräldraträffar så är det ju alltid majoriteten mammor som deltar i den här typen av föräldragrupper. Många gånger så jobbar man ju ganska hårt med det, att försöka få med både mammor och pappor. Vi kan säga att på vårt Instagramkonto, vad alla föräldrar borde få veta, där har vi 95% kvinnor och 5% män. Så att, och det återspeglas ju dels av att Instagram är en plattform där det finns mer kvinnor än män, men inte bara. Utan det verkar som att det här med föräldrarollen är någonting som engagerar mammor i högre utsträckning än pappor. I alla fall på det sättet som vi kan se. Sen kanske pappor har ett engagemang på ett annat sätt. Och vi ser ju också att pappors engagemang ökar kring föräldraskap. Men vi tror att det här är absolut en jätteviktig sak som du lyfter upp och som är viktigt att jobba vidare med.
Men hörni, vi ska ju såklart djupdyka ner i er fantastiska psykologiska tallriksmodell för att få en djupare förståelse för vårt föräldraskap och hur våra barn funkar. Men först är jag lite nyfiken på att veta lite mer om er. Kajsa, vill du börja med att säga några ord om dig?
Jag är psykolog, psykoterapeut och har arbetat en del inom barn- och ungdomspsykiatrin framförallt. Och sen också lite med forskning. Och nu är jag på Länsstyrelsen och arbetar mer främjande och förebyggande med folkhälsofrågor. Sen är jag mamma till två barn, 10 och 12 år gamla.
Toppen, tack. Och Maria?
Ja, jag heter Maria Laloni och jag jobbar som forskare på Karolinska institutet. Jag jobbar också till viss del på en internetbehandlingsenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och jag är också förälder. Mina barn är lite äldre. Mitt äldsta barn är 20 och mitt yngsta är 16.
Spännande, vad kul. Då har vi lång spännvidd här mellan våra barn. Det är bra. Men hörni, ska vi börja med att zooma ut lite då och kika lite på forskningen? Alltså hur ser forskningen ut på familjer och föräldraskap idag? Har det hänt någonting? Vad händer på området? Hur mycket vet vi om hur familjer, vad som påverkar familjens beteenden och utveckling?
Det kommer väldigt mycket forskning kring föräldraskap. Faktiskt varje dag så kommer det nya studier. Så det här är ett hett forskningsområde. Och det som vi framförallt kan se då när det gäller just föräldraskap och barn är ju att föräldraskap är väldigt, väldigt viktigt. Alltså att föräldrar är otroligt viktiga för sina barn. En god relation mellan föräldrar och barn är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns för barn, som påverkar barn långt upp i åldrarna. Alltså ändå i vuxen ålder. Och förstås här och nu.
Ja, och det som är häftigt också är ju att se att just den här skyddsfaktorn som Maria pratar om gör ju att en god relation till föräldrarna är liksom buffrar mot påfrestningar som barn och, jag menar, som de flesta råkar ut för någon gång under livet. Och det där är ganska häftigt, för man har sett att det buffrar ganska rejält. Det är en jätte, liksom, viktig skyddsfaktor och gör, som sagt, som vi var inne på tidigare, just det här att motståndskraften hos barnet ökar. Så. Och sen är det ju mycket då forskning, precis som Marisa, som just påtalar vikten om en god relation. Men det där kan ju också bli lite stressat. Vad är en god relation? Och att man känner att, liksom, kraven ökar på en som förälder. När man också blir så där viktig, som forskningen visar att man är. Men det är det vi har försökt i den psykologiska talningsmodellen, liksom, att bena ut. Ja, men vad är det egentligen forskningen visar då? Vilka aspekter är det som är, liksom, centrala just för att skapa en god relation?
Ja, men, och det där är ju verkligen så dubbelt. Det är så himla svårt, och det är bara att gå till sig själv i min roll som mamma, att ibland söker jag ju verkligen de här råden. Snälla, säg bara så jag kan hjälp mig att fokusera på det som är rätt. Och andra stunder när jag känner mig lite svag och lite låg, så är det så här: jag vet att jag borde göra det där, ge mig inte dåligt samvete nu för idag orkar jag inte. Så det är ju verkligen svårt att hitta den där balansgången, tycker jag också, mellan råd och att det inte ska bli som dåligt samvete.
Verkligen.
Men hörni, ska vi börja djupdyka lite då? Kan ni inte berätta om den psykologiska tallriksmodellen? Hur har ni tänkt när ni har byggt den?
Framförallt så har vi utgått ifrån vad man har sett i forskning då som är bra att föräldrar gör. Vad som påverkar barns positiva utveckling och som påverkar den här relationen på ett positivt sätt. Och då har vi kommit fram till 6 olika områden som vi har delat in den här psykologiska tallriksmodellen i. Och då är det kärlek är den första, närvaro är den andra, och sen har vi bekräftelse som en viktig del. En del heter självkänsla och medkänsla. Och så har vi ramar, och den sista delen är återhämtning. Så det är de olika delarna i den psykologiska tallriksmodellen.
Och här har vi ju sett lite också, helt sneklat såklart, på Livsmedelsverkets tallriksmodell. Den är ju liksom vida känd. Jag tror att de flesta vet om att mat är viktigt för barns utveckling och hälsa. Eller vilken mat vi äter. Men just det här att aspekter av föräldraskapet faktiskt också har effekt på barns både psykiska men också fysiska hälsa. Jag tror att det är liksom lite mindre känt. Så det har vi också valt att lyfta upp som forskning som kopplar just de här olika delarna i tallriksmodellen till barns psykiska och fysiska hälsa senare i livet.
Spännande. Då tycker jag att vi kikar in på kärlek till barnet. Och det är väl, det känns ju som det kanske viktigaste av allt. Men jag kan tänka mig att det är så självklart, liksom, så att det är så lätt att glömma bort. Eller hur tänker ni kring det?
Ja, verkligen. Kärleken till barnen, den finns ju alltid där. Men det som vi menar med kärlek i den psykologiska tallriksmodellen är den här kvaliteten av värme i relationen mellan föräldrar och barn. Så alltså inte kärlek som ställs utifrån vilka ramar vi sätter just när det gäller kärlek då, utan här är det värmen i relationen. Och den definieras ju av mottagaren, alltså av barnet. Känner barnet den här värmen från föräldrar? Det är det som betyder någonting. Det är det som ger den här skyddande effekten för barn. Och här ser vi ju att värme i relationen är en av de mest starkt skyddande effekterna för barn, både när det gäller fysisk och psykisk hälsa. Så det här är, och det är också anledningen till att det är den första tårtbiten i den här tallriksmodellen som vi lyfter fram.
Mycket av det vi gör vi ju hela tiden för att vi bryr oss så mycket. Vi tar den där konflikten om mössan för att vi är rädda om barnet. Men precis det här som både du och Maria var inne på, att faktiskt försöka fundera över, ja men okej, vad är det barnet uppfattar som kärleksfullt? Och kan jag få in mer av det? Och att faktiskt, jag menar, vi får hela tiden, vi pumpas ju liksom med budskap kring att vi ska vårda relationen till vår partner. Och man måste liksom upptäcka varandra varje dag och ditt och datt. Men det här med liksom att kärleken till barnet, den ska vara så självklart naturlig. Så den ska inte ens behöva jobbas på. Det där kan jag tycka är viktigt att lyfta. Att det är klart att vi behöver jobba också på ett sätt för att få kontakt med de här känslorna. De varma känslorna för barnet. Alltså skapa förutsättningar för det. Skapa stunder tillsammans. Och möjligheter. Och faktiskt tänka på det också som någonting som vi behöver jobba med. Mm. När vi jobbar med par i terapi och behandling, så här, där det kanske är mycket bråk och konflikter, så är det just det här att börja på något vis överraska varandra i vardagen med att göra någonting för den andra. Och det här tänker jag också kan vara viktigt liksom, att tänka på gentemot barnet. Att ja, men, gör någonting som du vet att ditt barn uppskattar, alltså något litet. Men se till och kanske under en tid få till det där dagligen och se vad som händer. Det kan ju vara att ge uppskattning, eller det kan vara att göra en mysig stund, eller på något vis se till att liksom barnet uppfattar uppskattning.
Och då snackar vi inte om att vi planerar att vi ska åka till London till sommaren tillsammans, bara du och jag, utan då snackar
Nej,
vi
precis. Mer... Vardagen snackar vi. Ja. Vi snackar något litet, men ändå något som barnet, som du vet att barnet uppskattar.
Ja, och vi har ett tips som jag tycker är verkligen så här anti-planera att åka till London, är ju släpp diskfrasan. Att liksom lägga ner mobilen, släppa disktrasan eller vad det är nu man har för handen. Och lyssna när barnet kommer att berätta någonting. Alltså att verkligen fånga stunden helt enkelt.
Del två. Närvaro. Och det skriver ni också. Det är ju liksom en förutsättning för att skapa en bra relation med sitt barn. Och jag tänker att någonting som man ofta fått höra, det är ju den här kvalitetstiden. Då. Det känns som att det är så, ett ganska klyschigt begrepp. Liksom. Det är väl ganska svårt att greppa det. Men ni lyfter snarare fram kvantitetstiden. Och det måste jag säga, det tycker jag är ett ganska underskattat begrepp i det här sammanhanget. Och jag gillar verkligen det. Kan ni inte berätta lite hur ni tänker där?
Precis, vi brukar säga att kvantitet är kvalitet när vi pratar om tid spenderad med barnen. Alltså att bara vara och att finnas till hands har vi sett också i forskning är väldigt viktigt för barnens utveckling och minskar liksom risken för att man utvecklar problem senare. Och det där kan ju också lätt bli ett sånt där, en ytterligare sak som man ska hinna med och bara vara också. Det är inte så himla enkelt i den här tillvaron vi lever i alla gånger. Och vi blir liksom... Som sagt, vi får mycket intryck från sociala medier. Det är högt liksom, ställda krav på föräldrarna när det gäller träning. Det ska vara snyggt hemma. Man ska laga mat från grunden och ditt med datten. Så att det här med att bara vara tror vi kanske att man behöver man får hjälp att prioritera ner eller sänka kraven på övrigt. För att kanske faktiskt den här tiden är viktig inte bara för relationen till barnet utan också för en själv. Och jag lyssnade faktiskt på tidigare poddavsnitt här med Henrik Schiffert. Och han hade ett uttryck som jag tog med sig där med stubbpappa.
Yeah.
sitta på en stubbe liksom, och vara tillgänglig. Jag tror att det är det här handlar om. Att finnas där och när barnet kommer. Vara tillgänglig helt enkelt.
Mm. Så det är den ena delen egentligen som vi vill föra fram när det gäller närvaro. Och den andra delen är ju... Det här med barnstyrd tid. Och det är väl på något sätt lite, ja, men, nästan en motsats på ett sätt. Alltså det är en annan sak som också har visats i forskning har jättegoda effekter på relationen mellan föräldrar och barn. Och det handlar om att avsätta små stunder i vardagen, 10-15 minuter, när man som förälder följer sitt barn. Alltså följer barnets initiativ och gör saker tillsammans. Som båda gillar. Men att man låter barnet styra under den här stunden. Och man har sett att det här påverkar, ja, som jag sa, relationen men också samarbetet. Det påverkar språkutveckling, det påverkar liksom kognitiv utveckling hos barnet. Så att det här är verkligen en bra sak. Och det ingår också i väldigt många föräldrastödsprogram för att minska bråk och konflikter bland annat. Så att den är väldigt, väldigt kraftfull den här barnstyrda tiden.
Vi brukar kalla det mirakelmedicin. Jag tycker det sitter verkligen ljuset på hur viktig föräldern är för barnet. Alltså att 10-15 minuter några gånger i veckan kan få de här effekterna. Det är häftigt.
Jag vet att för det kanske är ett par år sedan nu, men så gjorde jag en intervju med Lars H. Gustafsson som har skrivit många fina böcker kring föräldraskap. Och han sa det, han hade som mål då att varje barn ska få min liksom obrutna uppmärksamhet minst 15 minuter om dagen. Nu hade han ganska många barn, jag tror han har 5 eller 6 stycken, så att det blir ändå mycket tid. Men han sa, om jag inte har hunnit på dagen, ja men då sätter jag mig där på sängkanten när det är läggdags och då får de min kvart liksom, och bara prata om vad som helst. Och jag vet att jag tog med mig det då, och jag blev, och sen så har det liksom funnits i mitt bakhuvud, men jag blev påminn om det igen nu när jag läste er bok här, att det låter ju också väldigt enkelt med 10-15 minuter, det behöver liksom inte vara så himla mycket mer. Jag tror att det, för min del så har det liksom blivit den här kullerbyttan just med ordet kvalitetstid, då ska jag fylla de här, det räcker liksom inte med 10-15 minuter, jag måste också fylla det med kvalitet, tror jag att jag har fastnat i någon form av loop. Så det ni gjorde för mig då var att ta bort det här kravet på vad det här ska vara, bara vara tillgänglig, låt barnet bestämma. Och det gjorde någonting i mitt perspektiv till de här 10-15 minuterna, vilket jag är tacksam för.
Ja, men det är så bra. Klokt. Alltså att verkligen hålla det enkelt.
Sitta i baksätet. Ja,
och sen blir... Precis, och sen blir det svårt ändå. Jag tänker att man har 3 barn, man har en man, man har sig själv, man har alla, de här, alla vi ska få kvalitetstid av varandra, så att säga. Så det blir ju ett pussel ändå, men absolut. Bra, och bra tips det. Jag tycker det var så pass bra, och det spelar ingen roll vad man gör då, precis som ni säger. Det kan vara måla naglarna eller sitta och titta på YouTube tillsammans, eller det spelar liksom ingen roll där, tänker jag.
Det viktiga är väl att det är någonting där du faktiskt kan släppa kontrollen till barnet. Alltså om man bakar tillsammans, då kanske man får vara inställd på att de här kakorna, det är framförallt inte att de ska vara fantastiskt goda, utan det är processen och vägen dit som är grejen liksom. Kan få bli lite för mycket mjöl.
Ja. Ja. Bra. Ska vi gå in på bekräftelse då? Nummer 3. Ni har ju pekat ut de här kärlek, närvaro och bekräftelse som någon form av grundplatta här för hela modellen. Vad tänker ni när ni... här har ni, som jag har förstått, kikat på forskningen kring hur viktig kommunikationen mellan föräldrar och barn är. Och vad konsekvensen för deras hälsa som vuxna blir av det. Vill ni berätta om det?
Ja, precis som du säger så handlar bekräftelse om kommunikation. Men vi har valt att kalla det för bekräftelse för att vi vill lyfta just den här vikten av den positiva kommunikationen mellan föräldrar och barn. Och det är absolut otroligt viktigt för barn. Det är väldigt lätt att vi människor fastnar i det som inte stämmer. Det som vi ser som inte är bra. Handduken som ligger slängd på golvet eller... i skorna som står och stökar i hallen, istället för att då fästa blicken vid det som faktiskt funkar och det som är bra. Det handlar det här avsnittet om egentligen, bekräftelse framförallt. Men också att skapa ett bekräftande samtalsklimat hemma.
Precis, och där har vi tittat mycket också på forskning som handlar om balansen mellan positiv och negativ uppmärksamhet. För det verkar vara särskilt centralt. För precis som Maria var inne på så är det ju, alltså vi tenderar dels att upptäcka sånt som avviker eller fel i större utsträckning. Hjärnan ger liksom företräde till negativ information framför positiv. Men sen är det också så att vi tar åt oss mycket mer av negativ feedback än positiv. Den ger liksom större avtryck i oss. För det har också varit på något vis ett överlevnadsvärde tidigare. Att inte på något vis sticka ut allt för mycket i flocken. Vi var ju liksom beroende av flocken för överlevnad på savannen när det begav sig. Idag är det kanske inte lika beroende av andra för vår överlevnad direkt. Ja, som barn är vi ju det i och för sig. Men den här den här tendensen att verkligen notera och ta åt sig av negativ feedback hänger kvar sedan dess. Och det gör att vi behöver tänka 5-1 med positiv och negativ kommunikation. Där man får liksom, för att få en bra balans så behöver det vara 5 gånger mer av den positiva kommunikationen än den negativa. Då är det på något vis balans. Men den negativa kommunikationen kan man tänka väger 5 gånger tyngre än den positiva i hur vi liksom tar åt oss och uppfattar. Och det här är viktigt att ha med oss när vi också i föräldraskapet.
Sen kan man också säga det att barn lär sig också mycket bättre av att få veta vad det var som funkade. Alltså av den positiva kommunikationen. Än att få veta vad som gick fel. Alltså det ger en mycket bättre vägledning. Och barn lär sig liksom bättre av att få veta vad som funkade. Än vad som inte funkade.
Just det. Och ni, men inledningsvis så sa ni också att det får... Jag antar att det var det här ni syftade till då. När ni pratade om hur de här stötdämparna och skyddet som man får även som vuxen genom en god relation eller god kommunikation med sina föräldrar. Det visar också forskning, vad jag förstår.
Ja. Det finns till exempel en studie som man gjorde i USA på 50-talet där man tittade på hur relationen och kommunikationen såg ut mellan föräldrar och barn. Eller ungdomar då, 16-åringar fick säga hur ser relationen till föräldrarna ut. Och då kunde man se att när man följde upp de här personerna, sen när de blev vuxna 35 år senare, så långt långt senare, så kunde man se att de som hade en god relation med den här typen av bekräftelse med sina föräldrar hade mycket, mycket mindre risk för att få en diagnos av en somatisk sjukdom. Så de fick alla då träffa, 35 år senare fick de träffa en läkare som ställde diagnoser. Och då var det 87% tror jag som fick en diagnos av de som inte hade upplevt det här stödet från sina föräldrar. Medan bara 35% fick en diagnos av de som hade upplevt det här stödet. Så det påverkade den fysiska hälsan när det gällde hjärt- och kärlsjukdom och alkoholism bland annat. Av de sakerna som de här läkarna tittade på. Så det verkar som att det har en väldigt stor betydelse, absolut.
Ska vi säga något ord också om det här med uppmuntran som du var inne på, hur man uppmuntrar och bekräftar sina barn? Det här är kanske en sån här grej som jag också då, som har läst för mycket och försöker vara så duktig jag bara kan, mamma, till mina barn då, har någonstans fått i bakhuvudet om att jag får aldrig uppmuntra dem att vad de gör bra, utan jag ska uppmuntra dem vad de är istället, för att inte fostra dessa tre döttrar jag har till att bli duktiga flickor och att det är deras prestation som räknas. Men ni skriver lite tvärtom, att det är bra att uppmuntra vad de gör för att berätta om det.
Ja, det är så här typiskt, va? Man tror att man har fattat det. Så kommer det något annat.
Äntligen hade jag lärt mig.
Ja, äntligen. Nej, men det är väl en sanning med modifikation. Men jag tror att det viktiga att ha med sig, det är kanske den här balansbiten. Alltså, ja, det viktiga är att man får in mer av det positiva än det negativa. Och sen om man också då vill liksom spetsa till det och titta på hur vi ger den här feedbacken, då verkar det som att just det här att fokusera på ansträngningen snarare än resultatet, det ligger i linje med det du säger, men att då handlar det kanske inte om prestationen i sig, utan mer kanske att ja, men vad bra du jobbade med det här och nu så fick du bra resultat på provet, eller vad det nu är man uppmuntrar. Att genom att fokusera på ansträngningen så har man sett att barnet liksom presterar faktiskt bättre vid nästa tillfälle då. Det här har man tittat på skolsituationen framförallt. För att om det tror man har att göra med att ansträngning och det man gör, det kan vi ju påverka. Om man däremot får höra att man liksom presterar bra på prov så att man är smart, då är inte det lika mycket upp till vad jag gör och vad jag har möjlighet att påverka. Det är någonting jag är. Och det minskar liksom ansträngningen. Och om man skulle misslyckas på provet så landar ju det misslyckandet tillbaka på mig själv som person. Medans då, om man har lärt sig att det är ansträngningen som är avgörande, då ligger det närmare till hands och tänker att ja, nästa gång kan jag jobba mer eller anstränga mig bättre.
Ja, så det är också lite så här...
Den forskningen, ja. Förlåt.
Det är lite utifrån vad är det vi vill uppmuntra. Vi vill uppmuntra kanske barnens tilltro till den egna förmågan. Vi vill uppmuntra dem att de ska liksom bli mer och mer självständiga och att de ska tro på sig själva. Och då är det bra att uppmuntra liksom processen, det som barnet gör. Men inte liksom, kanske resultatet då. Att du fick alla rätt eller vilken fin teckning du gjorde. Utan mer själva processen.
Mycket bra. Det jag tar med av det här är att all uppmuntran är bra uppmuntran.
Ja.
Ja, men det är bra. Jag tänker att uppmuntrar jag inte liksom processen, så uppmuntrar jag dem. Och då stärker jag dem och deras självkänsla. Så jag tänker, ja, då blir det bra ändå.
Det blir bra.
Ja, men alltså uppmuntran kan ju ske på många, många olika sätt också. Det kan ju vara det här blicken. Alltså att du ser det barnet gör. Att du liksom noterar det. Det behöver ju inte vara så här jättebra jobbat. Utan det kan ju bara vara liksom en klapp på axeln. Det kan vara liksom de små, små kommunikationsmedlen också. Och då kanske det handlar om att lägga undan mobilen. Och liksom och vara närvarande. Och då liksom kommunicera det. Att du faktiskt ser där och ser det barnet gör.
Ja, och vara lite lyhörd, tänker jag. Alltså hur vill mitt barn bli uppmuntrat? Och vad uppskattar just mitt barn? Det kanske inte är kramar och pussar just i det här skedet. Utan det kanske är något annat som barnet behöver eller signalerar att det vill ha. Att vara lite lyhörd för det. Sen har jag liksom vi har ett uttryck som vi tycker kan vara bra just när det gäller den här balansen. Och det är fokus på det som funkar. Tror vi att försöker man ha det lite som riktmärke, att faktiskt fokusera på det som ändå funkar i vardagen, så blir det lättare att få till den där uppmuntran och den här balansen mellan positiv och negativ uppmärksamhet. Och dessutom så ökar det vi har fokus på. Det vi med vår uppmärksamhet sätter ljuset på, det blir ofta mer av, eftersom vår uppmärksamhet är så oerhört viktig för barn. Så att det här är viktigt att ha med sig, att har vi fokus på det som funkar, då får vi ofta mer av det som funkar.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mycket klokt. Ska vi gå över till självkänsla och medkänsla då? Steg 4. Och det kan jag tänka mig, det är ju många föräldrar som uppger att det är det absolut viktigaste man vill lära sina barn. Både dels stärka dem själva, men också att de ska bli medkänsliga och medkänsliga. Att de ska bli individer som är omtänksamma och har stor medkänsla för andra. Vi lyssnade på Kristoffer Appelqvist till exempel förra veckan i podden. Och när jag frågar honom, om jag ber någon beskriva dina barn med ett ord, vad tycker du är, vad skulle vara det finaste ordet någon skulle kunna säga om dina barn? Och då säger han medkänsliga och omtänksamma. Det är liksom, och det tror jag många föräldrar skriver under på, det är att man vill ju gärna fostra sina barn att de ska bli det. Hur tänker ni kring det här området?
Ja, men det är ju precis det här med, alltså, självkänsla har varit ganska hypat och något som det finns mycket att läsa om på internet, om man säger så, hur man skapar bra självkänsla hos sina barn. Och risken är ju lite det här liksom att fokuset hamnar, eller att man börjar lite fel ände med väldigt mycket fokus på det egna måendet och den egna utvecklingen, alltså för barnet då. Medan man ser då att de barn som kanske också har bäst självkänsla eller mår bäst är de som faktiskt är mer av de här liksom empatiska personerna som har kanske fokus på andra lite i större utsträckning än sig själv. Att vi mår sällan bättre av att lägga jättemycket fokus på vår egen person. Så att det är liksom en ingång i det här. Och sen så tror vi ju också att just det här med medkänsla, det är ju oerhört viktigt såklart. Men inte heller något som är medfött, utan något som barnet behöver lära sig. Och därför behöver ju vi liksom föräldrar i första fasen. Sen kommer det liksom, de här cirklarna vidgas ju med vilka barn lär sig att samspela. Men vi är ju de första och de kanske viktigaste modellerna för hur man gör det.
Mm. Och där tänker vi att det är viktigt först och främst då att barn lär sig att hantera sina egna känslor. Att förstå och kunna sätta ord på vad är det som händer nu i kroppen, vad är det jag känner nu, vad betyder det här? För att sen också kunna förstå hur andra människor reagerar och hur deras känslor. Så det här är en viktig förutsättning. Och det är ingenting som man behöver verkligen lära sig det här som barn. Det är ingenting som man kan bara automatiskt, utan tvärtom är det så att många saker som händer i kroppen, till exempel att hjärtat börjar slå snabbt och man känner liksom att det snurper till i magen, det kan betyda många olika saker. Det kan betyda att jag känner mig pirrig och glad, men det kan också betyda att jag är rädd. Så att barn behöver lära sig att sätta ihop det här. Och där behöver vi som föräldrar hjälpa till med det. Och jag ska också säga att det här har ju visat sig vara jätteviktigt, det här med att kunna sätta upp på sina egna känslor. Och att kunna förstå dem, för att det har med det fysiska och det psykiska måendet att göra. Så att här kan vi verkligen hjälpa våra barn. Man har sett att hos vuxna, då, när man är i en stor studie, när man tittar på personer, vilken förmåga de har att sätta ord på sina egna känslor och benämna dem och förstå dem, då så ser man att man har lägre grad av depression, man har färre liksom, besök hos läkare, mindre medicinförskrivning. Så att det här är en väldigt viktig sak att lära ut. Både liksom för att för sitt eget mående och för att kunna fungera med andra. Och plus att det här hänger såklart också ihop.
Alltså, hur stor påverkan har vi som föräldrar när det gäller de här frågorna hos våra barn?
Vi ser ju att många av de studierna som vi tar upp och refererar till i boken har ju, alltså när det gäller kärlek och närvaro och bekräftelse, så det är ju många av de här utfallen, de positiva utfallen när vi liksom följer upp barnen, som just visar på att det främjar självkänsla hos barn. Men däremot liksom just det här att fokusera på att skapa en god självkänsla genom liksom ett ökat fokus på barnet och sådär. Det kanske är det, snarare det vi vill liksom hjälpa till att flytta fokus. Att för att barnet ska må bra i sig själv måste barnet också lära sig att fungera med andra. Och då är ju det här till exempel att kunna bekräfta barnets känsla. Att säga, jag ser att du är arg. Det är inte okej att slå lillebror, men jag ser att du är arg. Jag förstår det. Alltså det är ett steg att både bekräfta barnets rätt till sin egen upplevelse. Betyder inte att man tycker beteendet är okej, liksom, men känslan och upplevelsen har barnet rätt till. Eller att också lära barnet genom att vara en modell. Hur man kan liksom, vara en god vän. Hur beter jag mig som vuxen i sociala relationer? Det är också en viktig aspekt och pusselbit. Men sen skulle vi brukar lyfta det här med normkoll. Där vi liksom problematiserar lite utifrån att vi ser också i forskningen att flickor och pojkar eller söner och döttrar bemöts olika utifrån kön. Och det här vet vi också att förväntningar på våra barn påverkar hur de beter sig i väldigt stor utsträckning. Och där har vi ju sett liksom att pojkar får mindre träning i just det här liksom med medkänsla och relaterande. Många av de leksakerna som handlar om just omsorg och relationer är så tydligt paketerade till flickor. Och det där blir liksom problematiskt när vissa av våra barn får mycket mer träning i det här som vi vet är väldigt viktigt för både hur vi själv mår och utvecklas och sen också för att vi ska kunna ha liksom fungerande vänskapsrelationer som också är väldigt viktigt för hur vi mår. Så där tycker vi att vi har ett jobb att göra framför oss med att också ge samma möjligheter till killar. Du har ju en intressant studie där, Maria, med prinsessfas.
Mm. Ja, precis. Det är en studie där de tittade på just hur... Det är många barn som har en prinsessfas i 3-4-5 års åldern. Och då så tittade de på pojkar och flickors prinsessfas och vilket utfall det hade ett år senare. Då tittade de på prosociala beteenden, kroppslig självkänsla och någonting mer. Vad var det? Jo, könsstereotypa beteenden. Och då såg man att pojkar och flickor som hade en prinsessfas hade mer flickkönsstereotypa beteende ett år senare. Men man såg också att pojkar som hade haft en prinsessfas och vars föräldrar hade diskuterat lite kring så här prinsessfilmer och sånt när som de hade konsumerat då. De såg att de här pojkarna hade fått en starkt prosociala beteenden. Och det innebär ju alltså att prosociala beteenden är ju det här med att vara snäll mot andra, bry sig om andra och sådär. Och det är ju lätt att man glömmer det. Att just det här att man ser prinsessfasen som någonting väldigt ytligt. Men det finns ju också många goda liksom, egenskaper som prinsessor kan ha. Just de här prosociala. Och man såg inte den här påverkan på flickor, vilket antagligen tyder på att de blev redan uppmuntrade för sina prosociala beteenden. De hade redan starkare prosociala beteenden vid liksom första tillfället.
Otroligt intressant. Det finns mycket att lära i den ni just berättade, tänker jag. Men generellt då, för att öka självkänsla och medkänsla, så tänker jag väl då att uppmuntra de här goda gärningarna som barnen gör. Vet jag att ni tipsar om i boken, det är väl toppen. Och också att lära dem att sätta ord på sina egna känslor, kanske. Och där har vi också, kan jag också passa på att tipsa om ett äldre poddavsnitt som vi gjorde med Rejana Hangaran, som är författare till Känsloboken. Där har vi ett avsnitt om att prata känslor med barn på lågstadiet och ett med mellanstadiet. Så det kan man, om man vill fördjupa sig där, så kan jag tipsa om en tidigare Life with Kids-podd. Toppen! Ska vi gå in på ramar då? Här är ni tydliga. Skippa skället, har jag noterat. Hur sätter man ramar utan att skälla på barnen?
Ja, lättare sagt än gjort, eller hur? Ja. Nej, men det är ju... Alltså, dels så ser vi ju att skäll inte... Det funkar inte. Alltså det är sällan någon bra vägledning till vad barnet ska göra istället. Och dessutom, apropå det här vi pratade om tidigare, att vi är modeller, så lär vi ju ut ett sätt att hantera konflikter som många föräldrar själva kanske inte vill att barnet ska ta efter. Det här med att skrika eller att liksom skälla. Det är inte den typen av beteenden som de flesta föräldrar säger att de vill att sina barn ska använda sig av i konflikter. Så jag tänker, där är liksom två viktiga delar. Dels är ingen vägledning, dels vi modeller för liksom beteenden vi inte vill vara modeller för. Sen är det inte alls lätt. Jag menar, vi alla blir arga. Det är liksom, det är ofrånkomligt. Men liksom att ha det som en strategi i barnuppfostran, nej. Det finns det liksom inga anledningar för. Både utifrån det jag sagt, men också sen, vi vet ju också det här med negativ uppmärksamhet. Det gör att relationen blir sämre, och en sämre relation leder ofta till ökade konflikter. Så på lång sikt så ser vi också att det här faktiskt förvärrar konfliktnivån, eller liksom ökar på konfliktnivån om man använder mycket skäll.
Jo, men däremot så behöver ju barn ramar. Och det är vi som är föräldrar som måste ta på oss att ge barnen ramar. Det är vårt ansvar. Men att vi försöker förmedla dem på ett lugnt och tydligt sätt istället. Och också tänker på det här med att vi inte behöver säga till om precis allt. I vår bok så förmedlar vi en modell som från början kommer från en annan psykolog som heter Ross Green. Där man har tre korgar. Där man liksom sållar bland uppmaningar i vardagen. Där i den första korgen, där lägger man sånt som man verkligen behöver säga till om. Och då handlar det ju lite om hur man gör det, att man gör det på ett lugnt sätt och så här. Och då kan det ju handla om sådana saker som att inte slåss till exempel. Det är sånt som vi behöver verkligen förmedla, det här kan vi inte kompromissa med. I nästa korg, där lägger man sånt som man kan resonera sig fram till en lösning med barnet. Och det kan ju handla om när någonting ska göras. Läxan eller spelet. Och i den tredje och sista korgen, där lägger man allt det som man faktiskt kan se mellan fingrarna på. Så att man liksom, vi brukar uttrycka det så att man kammar med en gles kam, att man försöker lägga ganska mycket i den här korgen. För det är väldigt mycket av det som vi säger till våra barn, alltså uppmaningar och tillsägelser som vi faktiskt kan skippa. Särskilt till små barn så ger vi väldigt mycket uppmaningar. Man har sagt att så mycket som 27 uppmaningar i halvtimmen får vissa barn. Gå inte dit, gör inte så. Alltså, sätt inte där. Och så. Så att här kan vi antagligen sålla. Mycket av det här kanske inte är helt nödvändigt.
Nej, och då blir det ju lättare för barnet också. Och förstå vad som är viktigt. Annars så blir det ju lätt så att bara rinner av. Det blir en stridström, liksom, av tjata uppmaningar. Och då liksom förtas effekten också av de här uppmaningarna.
Mm. Ja, det måste vara jättesvårt för ett litet barn att veta vad som är viktigt på riktigt då, ja. Precis som du säger. Men om gränssättningen inte funkar då? Alltså om jag provar att sätta gränser, och har ni något tips där kring hur man kan tänka och bygga någon strategi för det?
Ja, alltså det som vi var inne på med det här med medkänsla, att bekräfta barnets känsla, det är en väldigt bra strategi som man kan använda till barn i alla möjliga olika åldrar. För att om barnet är jättefrustrerat och argt, om vi då bekräftar barnets känsla, så är det mycket, så är det liksom en väg in till barnet. Att om vi börjar med det, så kan vi sen kanske resonera oss fram till vad som är rimligt. Som då exempelvis, jag förstår att du är jättearg och ledsen och besviken över att du inte får gå ut nu. Men nu är det så, näsan rinner och det är inte, du har feber, du får helt enkelt inte gå ut. Och sen då att man försöker liksom lyfta fram något annat istället. Att skifta fokus. Att till exempel, ja, men ska vi vattna blommorna? Eller ska vi, liksom, ska vi baka någonting till exempel? Så att bekräfta barnets känsla är en viktig sån strategi för att sätta gränser.
Ja, och sen kanske inte fastna i den där argumentationen. Utan liksom att gå snabbt vidare efter att man bekräftat känslan. Som Maria var inne på, kanske att avleda eller hitta något annat fokus. För annars är det ju lätt hänt att man sitter och argumenterar med sin 4-åring. Liksom. Och det där är ofta bara bensin på elden. Utan att det är viktigt att man kan själv behålla lugnet och bekräfta känslan. Så kan man ändå se till att det som ska göras, görs. Så det är väl liksom att faktiskt hålla fast vid de överenskommelser man har. Men behålla lugnet och försöka bekräfta barnets uppfattning i det. Och sen en sak viktigt till som vi brukar liksom vara noga med att förmedla. Räkna med bråk. Det ingår liksom i barns utveckling att bråka. Och bli sams och bråka och bli sams. Alltså någonstans, det är ett sätt att utveckla färdigheter. Att hantera relationer och konflikter och frustration. Men det måste också få finnas. Det spelar liksom ingen roll hur bra förälder du är. Det kommer alltid finnas konflikter. Och jag tror att det är liksom viktigt att bära med sig, så att man inte blir så besviken på sig själv och på barnet liksom när det uppstår. Det ingår.
Jag tycker det är så otroligt viktigt att ni säger det. Speciellt som förstagångsmamma då. Jag tror jag såg konflikterna då med mitt barn som någon form av kvitto på att jag hade misslyckats här. Men jag hade liksom inte varit tydlig nog, eller jag hade inte satt upp gränser, eller jag hade inte bekräftat barnet tillräckligt, eller hon hade inte, alltså så här, att det var någon form av misslyckande då av mig, för att nu har vi ju en konflikt här. Det var ju inte planerat, så att säga. Utifrån mina strategier som jag la. Och som väldigt osäker då, som jag var som förstagångsförälder, så tänker jag att det jätteviktigt att det förmedlas, att det ingår. Det spelar ingen roll, som du säger, det spelar ingen roll hur lyckad föräldrar är, hur duktig du är, hur rätt ni gör. Det kommer ändå att ha konflikter. För det är en del av utvecklingen.
Ja.
Mycket klokt. Hörrni, nu är det snart dags för oss att gå in för landning här. Men vi har ju en viktig bit kvar, och det är också återhämtning. Och jag tänker att just nu är vi ju inne i den här tiden där jag kan gissa att blodtryck, puls och stressnivåer generellt går upp i alla familjer. Vi är inne i mitten, slutet på december här, där allting ska fixas inför jul, och det är jobb som ska klaras av, och det är jullov som ska planeras när man ändå inte kan planera något i dessa tider. Och det är generellt en hög stressnivå, tänker jag. Så det är väl jättebra att vi också säger någonting om återhämtning. För som jag har förstått det, så är det när vi är stressade och pressade som vi har flest konflikter med våra barn. Stämmer det?
Ja, precis. Det stämmer bra. Det är ju bara att gå till sig själv. När man är jättestressad och har mycket på jobbet och kanske mycket hemma, så är man ju inte sitt bästa jag. Inte som förälder, inte som partner och inte som kollega kanske. Så att det här är ju förstås en väldigt viktig del. Och det vi lyfter fram är ju framförallt då återhämtning. Och det handlar ju om att det här kan vara svårt som förälder att få till. Och det behöver prioriteras. För att Om vi kan ju tänka jättemycket på, vi vet ju oftast ganska mycket vad som är återhämtande för oss. Vi vet vad vi får kraft från och vi vet vad som forskningen säger. Det är viktigt med motion, det är viktigt att träffa vänner, social samvaro, och det är viktigt att få till sömnen. Men det kan ändå vara svårt att få till. Så att det vi tycker vill lyfta fram är ju att man försöker boka in det här. Och jag kan säga det att av egen erfarenhet, utifrån att ha träffat många föräldrar, så jag har sett att det här är lättare för många pappor att få till. Alltså pappor är bättre på att få till det här än mammor generellt sett. Så jag tror att det är särskilt viktigt för mammor att liksom se till att prioritera den här tiden, träffa vänner, gå och träna. Sådana saker. Mm.
Det där bekräftas ju också i statistiken. Om man tittar på sjukskrivning för utmattning till exempel, så är ju majoriteten, 4 av 5, är kvinnor. Så att det är ju någonting som vi behöver tänka på särskilt i mammarollen kanske. Att få till den här tiden för återhämtning och också försöka lista ut vad är det som är återhämtande för mig. När mår jag bra? Hur och vad har jag gjort då? För det kanske inte alltid är så enkelt att veta heller. Och man kanske inte heller har möjligheter att få till den här liksom, umgängestiden. Särskilt inte i dessa tider. Utan vara lite kreativ där. Vad är möjligt och hur kan jag få till det i vardagen?
Mm. Mycket bra. Men hur då? Alltså, hur gör man för att få till det i vardagen? Har ni några tips?
Ja.
Hälsningar. En sömnbristande trebarnsmamma här.
Tar du den, Maria?
Du som har äldre barn.
Ja, precis. Det var då. Jag förstår inte vad problemet är. Nej, jag skojar. Nej, men det här är ju... Precis, det här är jätteviktigt. Att få till det. Vi kan tänka på hur mycket som helst. Får vi inte till det så får vi inte de här hälsofördelarna. Så att vi behöver avsätta tid för det. Sträcka av i kalendern. Prioritera det. Tacka nej till saker. Alltså tacka nej till sånt som inte är nödvändigt. Sänka kraven på oss själva. Det kanske inte behöver vara perfekt städat. Liksom. Det kanske är viktigare faktiskt att jag går ut på en promenad. Så att vi behöver... Vi behöver stå på, alltså prioritera oss själva.
Mm. Och får jag också slå ett slag för att fördela sysslorna i hemmet lite mer kanske. Inte alla behöver inte se över dem, men vi har också pratat ganska nyss med Gunilla Bergensten då, som är författare till familjens projektledare ser upp sig. Där vi har fått mycket djupare insikt i familjers vardag och hur mycket större lass oftast, ska jag säga, inte alltid, men oftast mammorna drar i hemmet. Och det antar jag också finns massa statistik och forskning på som man kan hänvisa till. Bra, toppen. Vi har gått igenom era fina 6 steg här. Är det några, om vi ska avsluta då, sammanfattningsvis då?
Jag tycker man ska gräva där man står. Alltså jag tycker man ska sätta sig ner på golvet. Den där stubbepappan. Att bara hänga tillsammans, att bara finnas där. Att vara nyfiken på sitt barn. Och att följa barnet. Alltså just den här grunden, relationen, den är ju egentligen det som gör att vi kommer att få också ganska mycket färre konflikter, troligtvis. Alltså, vi kommer inte undvika konflikter, men vi kommer att få färre konflikter. Så att den här tiden med barnen, det är det viktigaste.
Mm, jag skriver verkligen under på det. Sen vill jag också säga, nu när vi har konstaterat allt som är då i psykologiskt handlingsmodellen och som forskningen visar och så här, alla barn är olika. Det är ju bara så. Vi är också liksom som föräldrar själva de bästa experterna på våra egna barn. Så är det. Det finns liksom inte en mall som passar alla.
Det är svårt och det är utmanande, men det är också helt fantastiskt. Det är väl jättefina slutord både på det här avsnittet men också på den här terminen i Life with Kids-podden. Maria och Kajsa, tusen tusen tack för att ni ville dela med er av era kloka kunskaper och tips. Ni har ett fantastiskt Insta-konto som jag också vill tipsa om, som heter Vad alla föräldrar borde veta, där ni delar ut väldigt kloka små ja, men lite utav det som jag var inne på från början, små bitar som man kan ta till sig lätt varje dag sådär. Fantastiskt. Tusen, tusen tack för detta. Och ja, det återstår väl för mig bara att önska alla en riktigt härlig och god jul. Och så ses vi när vi ses igen. Tack för idag. Hej då.
Tack för att vi fick vara med också.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.